kollega.
Trevlig onsdagskväll. Här fortsätter programmet Lite klokare. Mitt namn är Camilla Andelin. Skilsmässa, det är temat för ikväll och jag har nu fått sällskap i studion av två lite klokare. Jag har bjudit in Marina Nygård och Filip Markelin. Välkomna.
Tack.
Tackar, tackar.
Marina, du jobbar som ekonomiråd. Jag är rådgivare på Martaförbundet. Hurdana saker är det du ger råd om?
No, det kan ju vara allt från till hur man ska budgetera sin vardag till hur man kan spara pengar och till hur man ska bete sig i olika krissituationer där till exempel skilsmässa kan vara en av dem.
Mm, ja, hur ofta har du klienter som hör av sig och vill prata just om ekonomi kring skilsmässa?
Det händer nog, för det är ju en stor livsförändring och man märker ofta att det är just när det har skett någon förändring i den här vardagliga situationen. Kanske det att man har skilt sig eller att man har pensionerat eller det är helt enkelt en förändring i inkomsten och då är det vanligt att man tar kontakt och vill kanske se över sin nya situation.
När man ringer till er, är det gratis att ringa till er?
Vi är personlig rådgivning helt kostnadsfritt. Ja, enligt de resurser som vi har. Så enligt måna möjlighet så bokar vi in ett möte och diskuterar igenom. Ofta brukar det ju räcka att det kanske sitter en annan person bredvid och ställer lite frågor. Mm. Och får den här personen att lite reflektera över att vad är det nu som jag borde tänka på. Är jag på väg åt rätt håll och gör jag de rätta sakerna så att säga.
Ja, vad härligt att det finns någonting som är gratis i vårt samhälle.
Mm.
Ja, Filip, du titulerar dig som familjejurist. Berätta varför.
Jag är främst inriktad på familje- och arvsrätt som min specialitet. Mina dagar går ut på att sköta skilsmässor, vårdnadstvister, dödsbon, skatteplanera. Allt nu som kan hända vanliga människor i deras vardag.
Du har varit här en gång tidigare i Lite klokare. Då pratar vi om de viktiga dokumenten för de anhöriga. Vi talar om testamenten och
vad vi intressebevakning nu pratar vi om. Och ja, det var väl främst det.
Ja, precis. Ja. Du har också ett förflutet som socialarbetare.
Sant. Jag har en dubbelexamen och jobbar en kort tid som socialarbetare inom barnskyddet. Och har då psykologi som huvudämne och det här har tangerat ganska bra mitt jobb som jurist, framförallt när det kommer till de här familjerelaterade ärendena. Så där behövs en hel dos av förståelse och empati och förmåga att lyssna och kunna kommunicera med människor när de har det svårt.
Mm, det sa ni båda här när vi pratade innan sändningen, att man får nog lite vara terapeut trots att man är ekonomirådgivare och jurist när det handlar om skilsmässa, för det är så mycket känslor i luften just i en sån situation. Du som lyssnar, du kan skriva frågor till Marina och Filip till adressen liteklokare@yle.fi. Vi har fått in några frågor men vi kan ta emot fler. Och vi har en del vi ska hinna prata om idag, om själva skilsmässan, om ekonomi, om omvårdnaden, om barnen och olika stöd som man kan få. Men om vi går riktigt till det här basic-grejen, man har kommit överens om att vi går skilda vägar. Hur går en skilsmässa till? Vad är det man ska anmäla vart?
Det är egentligen en väldigt enkel process. Om båda parterna är överens om att de vill gå skilda vägar, fyller man i en blankett tillsammans där man begär om att det ska påbörjas en betänketid. Den lämnas in till tingsrätten och sen påbörjas en 6 månaders väntetid där man ska då fundera över sin relation och huruvida det finns möjligheter att fortsätta den. Och efter 6 månader har gått så ansöker man om slutgiltig skilsmässa och den utdöms direkt. Man behöver inte förklara sig varför det har gått som det har gått. Vi har frångått den här så kallade skuldprincipen för flera tiotals år sedan. Det enda som tingsrätten eventuellt kan ställa en fråga om är det att om de märker i registren att det finns minderåriga barn i familjen, så då vill de veta hur föräldrarna tänker sköta de här sakerna i framtiden.
Mm, men det behöver man kanske då inte säga ännu i det skedet när man lämnar in skilsmässa.
Nej, precis. Utan det vanliga är ju det att föräldrarna går till en barnatillsyningsman och kommer överens hur barnen ska så att säga fördelas. Ska de bo hos mamma eller pappa? Ska det vara växelvist boende? Eller ska då den distansföräldern träffa barnen på veckosluten? Här finns en hel variation av olika modeller. Och sen ska man komma överens om underhållsbidraget och vårdnaden. Och gör man det här så motsvarar det en dom från domstolen.
Mm.
På mitt bord landar ju sen de här personerna som inte har lyckats komma överens om, om sina ärenden. Och då har vi ju inne i en vårdnadstvist ganska kvickt.
Vi ska återkomma till det här med vårdnaden om barnen här lite senare i programmet. Det är adressändringar och det är namnbyten och sånt. Båda sköter sitt,
absolut. Ja.
Ja. Måste man alltid anlita en jurist eller kan man sköta det här helt
själv? Nej, alltså med tanke på att nästan 13 000 personer årligen skiljer sig så inte det är ju många som behöver juristhjälp i det här, utan de flesta sköter det på egen hand. Det är sen när relationen har varit svår och det är konflikter och traumor och saker som ska redas upp, så då vänder man sig sen till jurister.
Vad är det man, när du nämnde det här vårdnaden, att det strider man om?
Vad är... Sen är ju egendomen såklart när man ska börja dela upp gafflarna och knivarna där hemma och skulder och förmögenhet. Det som jag upplever som en positiv trend i dagens läge, det är att unga människor har gjort äktenskapsförord. Så det är relativt lätt att göra den här bodelningen den vägen. Men därför kommer nog sen också problem att när man har investerat i varandras egendom som är så kallad enskild egendom. Och hur ska det här sen kompenseras vid bodelningen? Men man måste göra en avvittring, som det heter, mellan makarna. Det vill säga att man räknar ut de här giftorättsandelarna och betalar till den mindre bemedlade maken sin utjämning. Och nu får man ju gräl till stånd här också såklart.
Mm. Ja, för båda har ju sen säkert lite olika uppfattningar.
Exakt,
och saker
ja.
Och ting. Marina, vad är det som de frågar just i ekonomiska frågor av dig?
Det kan ju vara att man vill ha ett lite stöd i alla de här besluten som ska tas. Och nu håller jag ju med alltid ifrån de här liksom juridiska frågorna. De lämnar jag liksom åt experterna. Men det är ju så mycket annat som händer där i den här processen också. Du ska kanske ha ett nytt boende. Du ska öppna nya försäkringar. Du ska avsluta avtal. Du kanske behöver köpa nya möbler till ditt hem. Så du har en helt ny ekonomisk förutsättning med tanke på att inkomsterna ändras när man inte längre är två i hushållet utan en. Så det är kanske mer det där att bygga upp en hållbar budget och fundera kring att vad är det som behöver göras nu genast och vad är sånt som kanske kan vänta och så att lite stöd i den här processen. Och sen tänker jag också att nu när till exempel här var vi redan inne på enskild egendom, att det här är också någonting som kan komma kanske som en förvåning för många, att man har lite kanske levt i den här tron att men ja, det här är ju mina egna pengar och sen plötsligt så är det någon som berättar åt en att de där pengarna som är på ditt sparkonto så ska se delas.
Precis, det håller jag helt med dig. Det kommer ofta som en överraskning att det finns mitt i allt dokument som gör att egendomen är ändå enskild om man har trott att det här är gemensam egendom.
Så har man inga äktenskapsförord och sånt så är det principen det att det är 50-50, alltihop.
Så är det, ja.
Även om bilen skulle vara i mitt namn och båten skulle vara i den andras.
Ja, så blir det. Man räknar ju ihop då liksom var deras nettoegendomar och så gör man den här utjämningen den vägen så att det balanseras så att båda blir med lika mycket egendom.
Just det. Nu här är en fråga som har kommit in. Här är signaturen Titti som frågar. Jag tänkte att vi tar första lyssnarfrågan. Hur ska man göra med bostadslådor när man separerar? Vi har ett 6 år gammalt hus som vi byggt och de senaste 2 åren har jag varit hemma med barnen. Det vill säga jag har haft små inkomster. Vi har ganska stort lån på huset och min man har betalt av på lånet under den tiden. Han kräver nu att jag ska betala åt honom den del av lånet som han ensam avbetalat i 2 år och han vill bo kvar i huset och köpa ut mig. Hur gör vi med lånet, det som vi tog i bådas namn? Vem av er vill säga?
Nu kanske jag kan inleda med det som är mina spontana tankar och sen kan vi få lite mer av den här juridiska expertisen med också. Men jag tänker ju här för det första att banken är kanske inte så jätteintresserad av att veta att vem är det som har betalat på det här lånet. Utan det här kan ju finnas hur många orsaker som helst till att det är den ena personen som betalar lånet. Och i det här fallet så hade ju frågeställaren varit hemma med barn. Och det är ju det som också är en förutsättning för att ett äktenskap ska fungera är ju också det att man bidrar enligt egen förmåga. Och det är ju det som har skett här. Och så att innan jag nu ger över ordet här till här till, till
Filip.
Till Filip. Fredrik höll jag på att säga, men Filip var det.
Jag heter min bror.
Okej, förlåt. Jag tänker att här åtminstone så behöver man ju också för det första vara i kontakt med banken. För banken kan också ha väldigt mycket åsikter om vem det, om det överhuvudtaget finns förutsättningar för att den ena tar över lånet, så att säga.
Här är lagstiftningen ytterst klar att det du är hemma med barnen så det likställs med förvärvsarbete. Så det att mannen nu i det här förhållandet har betalat på lånen så han ska nog inte komma att kräva några amorteringar tillbaka. Utan, och du har helt rätt med det att lånet följer med nu då mannen i det här fallet om han ska lösa in den här bostaden. Att han måste först diskutera med banken, går banken med på att lånet tas över. Och i praktiken så innebär det att han lyfter ett helt nytt lån. Man betalar bort det gamla och tar han ett eget och så betalar han ut frun där sen med nya pengar.
Just det, ja. Så det är egentligen ganska kristallklart det här, hur det går till. Hoppas Titti fick svar på sin fråga. Det här att göra bodelning och vad är enskild egendom, hur går det alltså praktiskt till om man gör det helt på egen hand?
No, det vanliga är det att det finns ett äktenskapsförord som man har undertecknat antingen innan man gifte sig eller under äktenskapet där man bestämmer att vilken egendom ska nu vara så kallad giftorättsfri egendom. Och det vanliga är ju det att man konstaterar att all egendom och egendom som har trätt i det stället är utesluten giftorätten. Jag brukar kalla det så här att mitt är mitt och ditt är ditt och vi har ingenting gemensamt. Sen kan man ju ha fått i gåva, arv, egendom av föräldrar och släktingar där det står i gåvohandlingen att den här egendomen är giftorättsfri och då har inte den här maken någon rätt i den. Så det är den vanliga vägen att gå. Och du kan inte liksom, och finns det inga äktenskapsförord så kan man inte mitt i allt bestämma att hej, det här ska vara nu giftorättsfri egendom, utan det måste komma via ett avtal.
Så det borde man tänka på när man får ett arv eller man får några gåvor av släkten eller sina föräldrar. Bodelning, avvittring. Förklara lite de här begreppen.
Avvittringen talar vi om när makar, alltså gifta par, skiljer sig. Då gör man ett så kallat avvittringsinstrument. Och dess idé är den att man räknar ut de här giftorättsandelarna. Bodelning brukar vi prata om då när det är frågan om samboförhållanden. Och man, de har inte någon, på det sättet gemensam egendom via giftorätten, utan man bara konstaterar att det här är nu din egendom och det här är min egendom. Och det lilla gemensamma som vi har, möbler, knivar, gafflar, sånt som har köpts i samma namn, så det delar vi på.
Mm. Men om man bara är sambo och vi tänker då den här Tittis situationen, att hon har varit hemma och han har betalat av på lånet och de är inte gifta.
Då är nog situationen annan, för då har om huset är 50-50, de äger det lika mycket och de har gemensamt lån och han har betalat på hennes lån, så då gäller inte den här regeln om att hon har varit hemma med barnen. Inte. Utan då blir hon faktiskt i skuld varje månad. Han amorterar på hennes lån.
Okej, så det är så där stor skillnad. Okej. Vad är tidsfristen för den här avvittringen? Hur snabbt måste man göra det efter att man har lämnat in pappren?
Det har just kommit en ny lagändring som satt en tidsfrist på 10 år. Så måste den göra, eller ska den göras, annars så kan man inte mer kräva att den ska göras. Förr i världen så var den evig. Att även, och där kunde komma som en överraskning att om nu till exempel en äldre person har dött och som inte konstaterar man att avvittringen var ogjord för 20-30 år sedan tillbaka och den här maken ännu skulle leva. Eller före detta marken ännu skulle leva och kräva avvittringen, så måste den göras.
Men 10 år, det är ju en ganska lång tid.
Det.
Ja. Vad brukar den här tiden i allmänhet vara som folk köter undan den här grejen?
No, med tanke på att det löper vanligtvis bostadslån och konsumtionslån så har de nog intresse att få sina affärer uppredda väldigt kvickt.
Just det. Du nämnde Marina försäkringar. Vad är det som man funderar där just i skilsmässo? Situationer.
No, där kan ju komma helt att man behöver se över själv sin egen trygghet på ett annat sätt när man är ensam, så att säga. Mm. Och jag tänker spontant att jag menar, du måste avsluta de avtal som kanske finns för det gemensamma boendet. Sen behöver du någonting för ditt nya hem. Du kanske behöver fundera på livsförsäkring.
Ja, vem är det som får pengarna om du dör?
Exakt. Ja. Och där kan man ju själv liksom ange vem det är som förmånstagare. Men jag misstänker att det går väl också nog lite enligt om man är gift eller inte. Jag misstänker att fast jag skulle liksom glömma att gå och ändra på det. Nu tittar jag frågan det här på Filip.
Ja, det stämmer nog. Ja.
Men det är ju ändå bra att liksom själv ha också koll på de här frågorna. Mm. Och sen kan det också vara sådana här helt alltså knepiga saker som att något som att kan vara svårt att avsluta för att det är den andras namn, att man inte riktigt har koll på att vem är det du som har öppnat den där, är det en gemensamt avtal eller det är ett eget avtal, så det kan komma mycket som också en byråkratiska krångel på vägen.
Vad gör man då om man har öppnat någonting i bådas namn och vi tänker oss att den andra vill bara bråka och är inte alls medgörlig? Hur gör man då?
Du tänker kanske på bankkonto nu. Det vanliga är ju att man i så fall tömmer det konto och sen kommer man överens om att okej, vi avslutar det här. Det är ingen idé, vi har det här i kraft. Men i sista hand tänker jag mig att man måste ansöka om en skiftesman via tingsrätten som då gör de här uppdragen på basen av sitt mandat att fungera som skiftesman mellan makarna. Mm. Och då avslutar man det här. Gällande avtalet.
No, du sa, Filip, att i allmänhet när man har kommit så långt att ärendet hamlar på ditt bord, så då är man ganska i luven på varandra. Ja. Har du någon uppfattning om hur ofta sådana här skilsmässor går helt utan jurist, att man sköter det och hur ofta det kommer till ditt bord, så att säga?
Nej, jag måste säga, det har jag inte statistik på att säga, men med tanke på hur telefonen ringer, framförallt efter högtid, så brukar jag konstatera att det behövs nog mycket hjälp ofta. Mm.
No, jag har konstaterat här på dagen när jag var i sändning och då sa jag att det är högsäsong för skilsmässor den här och sen efter sommarsemestrarna. Märker du, Marina, det också i ditt jobb att det pratas mera skilsmässosamtal i ekonomirådgivningen just den här tiden på året och efter sommaren?
No, kanske inte direkt så där konkret, men jag kan säga att personligen att jag hade min bostad till salu i höstas och var så där vänta på att när ska liksom semestrarna ta slut, att folk börjar liksom aktivera sig på bostadsmarknaden igen, för jag vet ju att det finns de här liksom skilsmässopikarna, vilket leder också till att många behöver flytta, så här liksom skämt åsido, men det där inte ska jag kanske säga att det har märks på det viset konkret, de här liksom pikarna, men jag vet att de förekommer. Och kanske någonting annat som jag också skulle ta upp är det att det kan ju också finnas vissa tendenser till att under dåliga tider, så att säga,
definitivt,
så ökar det skilsmässan. För att vi vet ju också att ett av de vanligaste orsakerna till trubbel i relationen är också ekonomiska svårigheter. Och det blir svårare för individen ekonomiskt när företag går i konkurs och det är lågkonjunktur. Så ur den synvinkeln så tänker jag också att det är lite så här konjunkturskänsligt.
Nu hör du med din telefon när det gäller skilsmässor. Du sa att efter större helger.
Ja, märker man definitivt en peak. Det har varit trubbel hemma. Man har varit under samma tak för länge. Det har druckits. Man har bråkat. Barnen har... Man har hamnat på skyddshem till och med om det har riktigt strulat till sig. Så nu kommer samtalen ganska tätt då.
Vi har avklarat lite hur själva skilsmässan går till, vilka papper det ska vara och lite om hur man fördelar det ekonomiska. Vi ska återkomma till ekonomi alldeles strax. Men nu vill jag gå in på det som ju brukar vara det som man mycket strider om, nämligen barnen. De stackars barnen blir i kläm när mamma och pappa, eller om det är mamma och mamma eller pappa och pappa som skiljer sig. Och då blir det ju aktuellt det som du nämnde här tidigare, olika vårdnadsformer och vad de innebär i praktiken. Mm. Det vanligaste är väl vecka. Vad finns det annat för former som i praktiken som folk har gått in för?
Jag ska gärna rätta lite. Det är inte en vårdnadsform när vi talar om umgänge.
Umgängesform,
ja, ursäkta. När kunderna kommer till mig så brukar jag alltid rita upp 5 stycken boxar. Så att ena boxen är vårdnaden. Andra boxen är boende, tredje boxen är umgänge och fjärde boxen är underhållsbidraget. Och varje box ska separat avtalas om. Och till vårdnaden hör ju då frågan att ska barnen vara i gemensam vårdnad eller i enskild vårdnad. Mm. Och den starka huvudregeln i Finland är att barnen är gemensam vårdnad om det inte finns någon särskild orsak att ge ensam vårdnad åt den andra föräldern.
Och vad är särskild
orsak? Då det är då om den andra föräldern till exempel helt har tappat livskontrollen, grovt alkoholiserad, våldsam, en fara för barnen. Mm. Eller föräldrarna har en så kronisk konflikt sinsemellan att de kan inte komma överens om någonting vad gäller barnens ärenden. Och till vårdnaden hör ju då de här stora riktlinjerna gällande barnets angelägenheter. Det är frågan om pass, namn, religion, boende, skola och så hälsovård. Och sen när man lite börjar bena ut det här mellan föräldrarna, att hur mycket bråkar de nu sist och slutligen om de här sakerna, så ganska sällan bråkar man om att ska barnen ha ett pass, det är ganska normalt att de har rätt till det, eller att barnen ska få hälsovård eller var det ska gå i skola, utan de flesta konflikterna kommer kring frågan om hos vem ska barnen bo. Mm. Och då är vi liksom i den andra boxen. Och vem ska få vara den här närföräldern? För dit riktar sig samhällets alla stöd. Som barnbidragen och förhöjda bostadsbidrag, om det behövs sånt. Och det är den föräldern som bestämmer om barnens alla små beslut i vardagen. Och enligt den här traditionella liksom tankesättet hos myndigheter och hos många jurister i dagens läge ännu, så bor barnet hos ena föräldern och så åker den och hälsar på den andra föräldern, som kallas då distansföräldern. Och kring det här barnens boende, så här, det här är ju ganska känsloladdat, för att i ett jämlikt samhälle så upplever ju alla att de vill ha barnen boende hos sig, men vi kan ju inte dela dem i två delar, så det går inte. I Sverige har man ingått med det här att barnen kan ha två adresser, det kan vi inte i Finland inte.
Fortfarande inte.
Ja. Är det här bra eller inte, det får politikerna diskutera, men att utgångsmässigt är det att barnen har ett hem. Och sen åker de och träffar den här föräldern, och då är vi inne i tredje boxen som gäller umgänge. Och här finns ju en hel variation av olika modeller. Det traditionella är att distansföräldern träffar barnet varannat veckoslut, fredag till söndag, plus sen helger och sommarlov och så vidare. Det är en ganska inskränkt modell. Och sen har vi kommit till det här mer extrema, att det ska vara växelvis boende, att barnet tillbringar lika mycket tid hos båda föräldrarna. Och det här sätter nog, det här kan man sen debattera, vilken modell är nu den som är bäst. Föräldrarna känner ju sina barn själv och vet vad de klarar av. De flesta vill i dagens läge nog gå in på det här växelvisa boende.
Alltså vecka-vecka.
Vecka-vecka, ja precis. Mm. Men det här kräver ju vissa, att det finns vissa förutsättningar. Och det första är det att föräldrarna vill det, båda två. De kan kommunicera tillräckligt tydligt, att det inte förekommer gräl om det här växelvisa boende, och sen att barnen är så gamla att de klarar av det. Och fjärde är sen det att de bor tillräckligt nära varandra, så att det är liksom, att barnen faktiskt fritt kan röra sig mellan hemmen vid behov. Mm. För att det här gäller ju sen också skolan, att om ena föräldern bor 10 kilometer ifrån, så då blir ju genast frågan att var ska barnen gå i skola sen egentligen, om skoldistriktet ändrar.
Ja, precis.
Så här kommer så här praktiska frågor emot sen.
Just det, ja. Här är en fråga som handlar just om det här. Väntas nu. Signaturen Orolig mamma frågar, vem beslutar hur barnen ska bo? Vi har 2 barn, 5 och 9 år, och jag skulle helst ha barnen hos mig i veckorna, för jag bor nära deras skola och dagis. Barnets pappa vill att de ska bo vecka-vecka, fast de måste skjutsas ungefär 10 kilometer från hans hem. Vi kommer ingen vart med våra diskussioner.
Då är svaret i sista hand, så det är domstolen som avgör det här.
Det låter så högtidligt och,
ja,
och hemskt.
Det blir en fråga om, och det här är ju sen en lång process, att hur avgör man vilken förälder som är mer lämpad att ha barnens adress hos sig och vara den så kallade närföräldern.
Just det, ja. Det här att man då är, om vi säger då att barnet bor i huvudsak hos mamma och har då umgängesrätt med pappa. Hur går det här ekonomiskt? Vad har mamman rätt till? Vad har pappan rätt till för pengar? Jag menar, vart till exempel går barnbidraget?
Barnbidraget går ju då till den som, var barnet bor så att säga, med den föräldern. Och sen har man ju också möjlighet under vissa omständigheter att få ett förhöjt underhållsbidrag.
Ensamvårdnadstillägg,
ja. Tack. Och det är också då till den personen där var barnet bor. Men det där jag tänker också att det är liksom viktigt att se över den här liksom helheten också kring ekonomin. Att det är ju inte bara liksom, det är ju inte så att man betalar allting som berör barnet med ett barnbidrag, utan där är det ju också den här liksom vårdnadsformen. Hur mycket är barnet på de olika adresserna? Vi kommer säkert att gå in mer här också på underhåll och så, men jag tänker att här behöver det ju också finnas en rättvisa relaterat till underhållet, och att man har en fungerande kommunikation för barnens bästa. Jag har liksom hört skräckhistorier där det till exempel finns regler från en av föräldrarna att de här skidorna har jag betalat, du får inte använda de här skidorna när du är hos den andra föräldern. Så att man inte liksom hamnar i såna diskussioner.
Ja, just det. Vi ska återkomma till de här underhållen ännu och olika stöd som man kan få. Du sa att föräldrarna bestämmer var barnen ska bo. I vilket skede kan man fråga om barnen säger att jag vill inte vara hos mamma eller jag vill inte vara hos pappa?
Ja, nu är vi inne på det intressanta. Ja, utgångsmässigt så om barnen har fyllt 12 år, så då lyssnar vi på deras egen åsikt. De bestämmer inte själv, men det här regeln om att 12-årsbarns åsikt ska beaktas kommer indirekt via den här verkställighetslagen om umgängesrätt. Det vill säga att när umgänge inte fungerar så kan man då med tvång verkställa det. Och i verkställighetslagen finns det en paragraf som säger att om barnet är 12 år gammal och tillräckligt moget för att man ska kunna lyssna på barnet, och det här barnet motsätter sig att det till exempel umgänge ska förverkligas, så kommer myndigheterna inte att verkställa det med tvång. Och då har människor fått för sig det här att okej, en 12-åring bestämmer själv. Faktum är ju att föräldrarna bestämmer ju för minderåriga barn tills de är 18. Men att med tvång går det ju inte sen mer, inte om barnet är så moget att den inte vill.
Sen vet vi ju att det kan gå så också att den ena föräldern pratar så smutsigt om den andra föräldern att barnet får sig intalat att hen inte ska fara till mamma.
Och det här är de svåraste ärenden när det blir sen indirekt manipulering från en deras föräldern. Och det är svårt att utreda sen att vad är barnets verkliga åsikt. Och där behövs ju sen experthjälp av psykologer och socialarbetare.
Ja, när behövs det socialarbetare, och barnatillsyningsman har blivit nämnt här i något skede också?
Barnatillsyningsmannen är ju egentligen en myndighet som inte har på det sättet en beslutande rätt, utan föräldrarna går dit och berättar hur de vill avtala sakerna, och sen fastställer barnatillsyningsmannen de här gemensamma avtalen. Hon eller han kan inte alltså med tvång besluta någonting för föräldrarna. Utan i sista hand så är det då domstolen som smäller i klubban och bestämmer att så här ska ni göra i framtiden, och det är ju aldrig en bra lösning att ha en utomstående person som bestämmer hur en familj ska leva sitt liv.
Och det är väl därför som man har gått in för de här medlingarna.
Japp, och vi har jättebra erfarenhet av dem. Och de här domarna, minst i Helsingfors tingsrätt, är jätteskickliga på det här. Och den personalen som är med där och hjälper till, så vi har fått jättebra slutresultat. För det mesta så kommer vi till en förlikning. Men ibland så är det så knepiga situationer att de inte ens där heller kan komma överens.
Hur går en medling till?
Jag brukar förklara att det är en informell diskussionstillfälle. Sista anhalten före en rättegång. Så båda föräldrarna vet att nu är det liksom ganska allvar. Att lyckas vi inte här, så har vi då den här domaren som bestämmer i sista hand för oss. Vi sitter en hel dag från 9 på morgonen till 4 på eftermiddagen och går i korthet igenom lite familjens historia. Tanken är inte att vi ska sitta och gräva i gamla oförrätter och tvister och lösa det, utan vi försöker titta framåt att hur ska den här familjen få sina ärenden nu i sånt skick att de kan leva tillsammans med barnen och kunna gå framåt. Och vi har experter med där, barnpsykologer, där det är en domare som har gått en specialskolning för det här. Och sen då förhoppningsvis skickliga biträden som får en bra diskussion till stånd. Så att föräldrarna ser att det här lönar sig inte att fortsätta, utan det här kan löna sig nu att åtminstone försöka sig fram på olika umgängesrättsmodeller. Alltså man kan alltså göra så kallade provavtal som är i kraft en viss tid. Och då kanske ett provavtal är i kraft i 3-4 månader, och sen träffas vi på nytt i tingsrätten och går igenom att okej, fungerar den här modellen eller borde det på något sätt liksom ännu justeras åt något håll.
Kan man hålla på och medla hur länge som helst?
Nej, tingsrätten sätter nog en stopp på det. Om de ser att det finns förutsättningar för en förlikning, så ger de ungefär ett år max. tid på en sån här process. Men att de vill nog ganska snabbt att föräldrarna gör ett slutgiltigt avtal.
Okej, för att barnet inte ska lida, antar jag.
Ja.
Okej, hur kan du säga, hur ofta är det som mamman har starkare? Jag menar, är den som
det här är mina man kan trampa på. Jag ska vara brutalt ärlig. Nu är det faktum det att mamman har en starkare position. Hur vi än vrider och vänder på det.
Även om det är ett lite äldre barn?
Ja, jag skulle säga det. Det är fortfarande ses i samhället på det sättet att mamman har burit barnet och hon har ett band till barnet på ett annat sätt än vad en man kan ha. Och det här är kanske lite gammaldags, men domstolen är ju inte känd för snabba förnyelser. Så det här konservativa tänkande lever kvar ännu i rättspraxis. Nu för att det här växelvisa boende har kommit kraftigt och snabbt in, men vi jurister är lite skeptiska till den.
Men vad har liksom pappan för verktyg då för att få sin position starkare? Att han skulle kunna få det här barnet också lika mycket som hon?
No, genom att visa att han är en vuxen förälder som tar sitt ansvar såklart. Kommunicerar tydligt, inte som vi säger på finlandssvenska, mocka till gräl i onödan. Och sen kan genom data påvisa att han har lyckats klara av det här och att han är kapabel att ta hand om barnen. Tingsrätten vill ju inte, eller domstolen överlag, vill ju inte i preventivt syfte döma nu till förmån för någon deras föräldrar, utan de vill alltid säga att varför har det inte lyckats och sen reagerar de först. Och det här är ju nog på bekostnad av barnen ofta. Så man måste ha vissa risker och säga att klarar pappan av det här till exempel, eller klarar han inte av det? Men att utåt sett så upplever jag nog att tingsrätten och domstolarna är relativt neutralt inställda till båda parterna, att ingen ska få en sån här direkt förkörsposition. Men i praktiken när man sen läser domslutarna så upplever jag nog ibland att mammorna nog har en starkare ställning ändå.
Det är otroligt ännu år 2026, ja, ja, att det är på det sättet. Sen ska vi prata pengar. Underhållsskyldighet, barnbidrag, underhållsstöd. Det här är ju en djungel som man inte vet vad det är innan man är i den. Hur beräknas, om man då skiljer sig, barnet bor, låt oss säga då, hos mamma, och så ska pappan betala underhåll. Hur beräknar man det här?
Det är ju flera faktorer som påverkar där. Det är liksom de här faktiska kostnaderna. Och sen har man också såna vissa schabloner att vad som kan anses rimligt att ett barn kostar. Och sen ser man ju också till förutsättningarna. Och förstås också hur den här liksom, vårdnadsrätten är bestämd. Och hur mycket barnet är på ena adressen och hur mycket på den andra adressen. Och så kommer man fram till någon summa. Och det som jag kanske skulle vilja liksom poängtera där, att den där summan är ju då inte till den andra föräldern per se, utan den är ju till för att täcka barnets utgifter. Och här känner jag att det liksom kan ibland gå kanske lite snett, att man på något sätt, jag upplever att det finns en viss sån här föreställning att nu är jag tvungen att betala liksom till den här andra föräldern. Och jo, alltså det går ju in på den andra förälderns konto, men det är ju pengar som används till barnets utgifter.
Jag skulle kunna tänka mig att det som inverkar på vad den ena föräldern då ska betala är också vad hon har för inkomster.
Absolut.
Ja, det går i proportion till inkomster, eller till föräldrarnas betalningsförmåga som vi kallar det till.
Ja, vad kan ett sån här underhåll vara minimi, maximi? Finns det någon summa?
Underhållsstöd är alltså det minimibeloppet som utbetalas av FPA då när den betalande föräldern inte har förmåga att betala någonting. Och för tillfället, om jag inte minns fel nu, så är det 167 euro per barn. Sen finns det inte egentligen någon övre gräns. Ganska vanliga summor ligger kring allt mellan 250 till 450 euro per barn per månad.
Och vem är det alltså som räknar ut det här, vad underhållet ska vara?
No, där är ju barnatillsynningsmannen har en underbar manik i sin dator som kallas på finska elatusapulaskuri, alltså en så här beräknare för underhållsbidrag där man skjuter in de olika beloppen, så spottar den ut ett svar.
Just det. Och kan den här som ska betala underhållet, kan den opponera sig och säga att hej, det här stämmer inte alls?
I dagens läge så är det faktiskt ganska mycket matematik. Den här beräknaren räknar ut, men sen när det går till domstol så är det alltid ändå fråga om en skälighetsbedömning. Att är det här beloppet som nu den här uträkningen visar, som är vårt vanligaste arbetsredskap, är det skäligt i förhållande till den här betalande förälderns livssituation och eventuellt övrig underhållsskyldighet? Men att faktum är att barn kostar. Ja. De är väldigt dyra. Jag kallar mina barn till små spargrisar. och Statistikcentralen har gjort en ganska noggrann undersökning på vad vanliga barn i Finland kostar per månad. Och det här är grunden för hela den här uträkningsmodellen.
Mm. Vad kostar ett barn i månaden?
Vi talar om så här allmänna kostnader som är beroende på barnets ålder. Och då, det går trappstegsvis att det är mellan 0 och 7 år, 7 till 12 år och sen 12 år till 18 år.
Och det blir dyrare
Det blir dyrare hela tiden, för det kommer sen mera skolutgifter och sånt.
Men ger du något summor?
Från 300 och uppåt, om jag kommer ihåg dem rätt. 300, 400, 500.
Ja, jag helt utan till ihåg det siffrorna.
De finns på justitieministeriet som har publicerat.
Det justeras varje år.
Ja, och det är på något sätt, jag får också ganska ofta höra att det är mycket fokus på de här småbarnsåren som är väldigt dyra. Ja. Och det är de ju förstås, för det är mycket anskaffningar som ska göra och inkomsterna kanske sjunker tillfälligt och så här. Men faktum är ju att barn blir dyrare för varje år sen när det kommer.
När det kommer hobbyna in och det är sjukförsäkringar. Och det som upplevs orättvist är det att i den här beräkningen så deltar då den här betalande föräldern i närförälderns boendekostnader med en viss procent, eller bara barnen deltar. Och beroende på nu när närförälderns boendekostnader så det kan bli liksom flera hundra euro till per månad som tas med i den här beräkningen.
Mm. Ja, men underhållsbidrag, underhållsstöd, vad är det för skillnad på de här? Jag känner inte alls de här till. Vem av er vill förklara?
Underhållsstöd är alltså då det här minimibeloppet som kommer via FPA när det inte finns betalningsförmåga. Ja. Medan underhållsbidraget är då när föräldrarna arbetar och har en betalningsmånad att delta i barnens kostnader med.
Vad händer om den här ena föräldern vägrar att betala?
Ja, det blir väl det nog indrivnings.
Då kommer utmätningsmannen och bär ut även.
Precis som om man inte betalar sin räkning.
Det går till indrivning.
Ja, hur snabbt går det?
Ganska snabbt faktiskt. Det finns ju en sån möjlighet för den här som ska få underhållsbidraget genast när den här betalande föräldern inte betalar, så skickar man in pappren till FPA och då kommer underhållsstödet genast till betalning. Och sen resten av pappren skickas till utmätningsmannen som börjar från lönen driva in genast.
Okej.
Så myndigheten är ganska kvicka nog, för det ses att barnets behov går före i de här fallen och de ska handläggas i brådskande ordning.
Här kom in en kommentar av Lilla My som skriver att vara ihop för barnen skulle inte den rätta lösningen veta av erfarenhet. Varför är det oftast att den som är bäst på att ljuga och prata om kullmyndigheterna som vinner fast barnen skulle ha det bättre med den andra parten? Parten som är ärlig men inte så bra kan försvara sig. Vill du kommentera det här på något sätt?
Det där är ju svårt att kommentera, men i överlag alltså, om det har gått till tingsrätten och det är stridigt ärende, så görs det innan själva huvudförhandlingen och domen ges, så görs det en sån här stor social utredning om familjen och föräldrarnas förhållanden. Och då undersöks allt från hälsouppgifter till privata enskilda intervjuer med föräldrarna, skolan, dagis. Det är då olika socialarbetare som gör den här rapporten till tingsrätten. Och på basen av den här rapporten så ges det en rekommendation att hur ska det här ärendet avgöras. Det binder inte domstolen på något sätt, men det är nog ett kraftigt indicium på att hur kommer det här att gå det här ärendet. Och är det så att den ena föräldern är mer kommunikativ och verbal och kan framställa sitt ärende i bättre dagar, så där finns ju såklart en risk då att den föräldern får barnen egentligen.
Ännu på tal om den här underhållsskyldigheten, hur länge gäller den? Är det till 18 år?
Till 18 år.
Med vissa undantag.
Det är riktigt juristsvar det här, med vissa undantag.
Huvudregeln är ju 18, men sen kan det fortsätta som ett skolbidrag ännu för att barnen ska få göra sin första utbildning klar. Det kan framgå ända till, nu måste jag lunta från min dator här, för jag skrev upp det här faktiskt före jag kom. Hör du, den gäller ända tills 21. om det gäller gymnasie- och yrkesutbildning som påbörjats innan barnet fyllt 18
år. Precis, det där hade jag nog egentligen hört.
Ja. Ja. Vad har man, när jag tänker då att man flyttar i nya hem och det kan vara ont om pengar, vad har man möjlighet att få för bidrag, understöd från, det är väl Folkpensionsanstalten?
Ja, no, det är ju alltid värt att kolla att i och med att det har förändrats så mycket i situationen så är det ju absolut värt att kolla att skulle det kanske finnas något stöd som man kan få till. Vi var redan inne på det där tillägget, ensamförsörjartillägget som kan betalas ut. Sen är det ju möjligt att om man har lite lägre inkomster och dessutom har barn som man försörjer så är det ju helt möjligt att man kanske är berättigad till att få bostadsstöd i den här nya situationen. Så det lönar ju sig absolut också att kolla upp. Och i sista hand, om inte pengarna räcker till, så har vi ju andra stödformer också i Finland, utkomststöd. Och så de här är nog kanske de här som jag i första hand kommer att tänka på i den här situationen. Men sen uppmuntrar jag också till att se över att finns det någonting annat. Till exempel det kan finnas hobbyverksamhet där man ger möjlighet till en sänkt eller helt borttagen avgift om man har sämre ekonomiska förutsättningar. Och det är att man kollar att avgifterna för småbarnspedagogik till exempel är riktiga och ändrar de gränserna. Att man går igenom allt sånt. Att finns det något som skulle kunna påverkas här som jag liksom kan se över?
Du talar alltså om dagisavgifter och
sånt. Ja, till exempel. Att man gör den där kalkylen på nytt där och ber att få ett korrigerat beslut.
Just det. Har du budget för ensamhushåll? Det kan ju vara ganska svårt att beräkna. Mm. Jag menar, man har delat på allting och det, i många par så är det ju så att det är den ena som kanske sköter mera om det här och har koll på det här. Hur kan du hjälpa en sån människa som kanske är lite ovan att köta ekonomin och mitt i allt har den en massa och ska skaffa allt möjligt?
Mm. Nu ska det också sägas att i dagens läge är det ju nog många som har ändå haft hyfsat bra koll på sin ekonomi. Men det är klart att det blir en ny situation när man ska börja dela på utgifterna på ett annat sätt. Jag tycker att det är jättebra att för det första börja lista att vad kostar min vardag ganska ofta om man ställa frågan att vad har du för utgifter varje månad? Så det är inte alls sagt att man vet ett svar på det, för alla har inte räknat på det. Så att man kanske börjar lista att vad är det liksom nu, vad betalar jag för varje månad? Gå tillbaka några månader och se att vad brukar min vardag kosta och vad är det som nu kommer att förändras som jag själv ska stå för? Att hur mycket dyrare kommer min vardag att bli och finns det någonting som jag behöver justera där? Sen är jag själv också jag måste ju alltid erkänna när jag pratar om, för det kommer ju alltid upp om budgetering och det här, så får jag ju alltid erkänna att jag har ju själv ingen budget. exakt, men jag är kanske lite annan. Jag är en stark förespråkare för att se till att få bort saker från brukskonto. Det vill säga räkna på hur mycket kommer din vardag att kosta. Vad måste du betala för den här månaden? För över det till ett räkningskonto och betala därifrån. Och sen de här flexibla utgifterna som du inte kan sätta en klar prislapp på. Så det har man kvar på brukskonto och använder till de här löpande utgifterna.
Och det har man bankkonto kopplat till? Ja. Och mobile pay och sånt.
Ja, exakt. Så det tycker jag är någonting som också kan fungera ganska bra för sådana personer som kanske inte har fått till det med en budget ännu. En budget är ännu ett jättebra komplement och det funkar för många. Men huvudsaken är att man har struktur på sin ekonomi och att man känner att det är jag som har koll på min ekonomi. Jag vet vad pengarna ska gå till. Det är jag som bestämmer vad pengarna används till. Så att man inte liksom bara blir där i någon slags vakuum och inte ha koll på situationen och inte vågar kanske öppna bankkontot och kolla vad är situationen. Det finns mycket skam också kring pengar.
Det finns det, ja. Det har ju skrivits mycket och jag vet att banken är noga med att det ska vara bara en viss procent som går till boende. Vad är din rekommendation? Eller det är säkert inte din personliga rekommendation, men vad är den officiella rekommendationen? Hur mycket av dina nettoinkomster ska få gå till boende?
Jag tycker den där är så jättesvår. Man är kanske lite där inne på någon sån här liksom sån här typ tallriksmodell, att man vill se ekonomin som en tallrik och så här mycket får gå till boende. Och det som man ju vet är att ju lägre inkomst en person har, så desto större andel måste gå till boendet. Det är liksom inte något som man riktigt kan kompromissa kring. Men sen har ju också bankerna, om vi pratar bostadslån, så har ju bankerna sina liksom stresstest där de räknar med att man ska klara också med högre räntor. Och det har vi ju finländare också fått prova på, lite högre räntor de senaste åren också. Så att jag är kanske lite motvillig till att ge någon specifik procent här. Men var och en ska ju också fundera enligt sina egna förutsättningar. Att vad finns det för risker i min vardag? Kan jag bli arbetslös? Kan jag bli sjuk? Eller vad som helst kan ju hända oss, men att man lite funderar där att hur ser min vardag ut, vad kostar den och vad är det som kan hända.
Och om det bara är möjligt så borde man ju ha en buffert.
Bufferten är jätteviktig. Jag har idag varit också och pratat tidigare här om utkomststöd och oroar mig väldigt mycket för de personer som inte har möjlighet att ha den här bufferten i vardagen. Det leder till kortsiktiga lösningar, dyra lösningar när man hamnar och betalar just med konsumtionskrediter istället för med besparingar. Så buffert är ju extra viktig, och speciellt om man sen är som ensam vuxen och ansvarig för sitt hem och för sin familj, så känner jag att det liksom blir extra viktigt i den situationen.
Avslutningsvis, Filip, vikten av skriftliga avtal även vid vanliga skilsmässor, så att säga, vad skulle du säga?
Nu är det viktigt, framförallt att få allting dokumenterat, vad som man har kommit överens om i samband med en skilsmässa. För 4-5 år senare så kommer man inte ihåg, och så mitt i allt kanske man tyckte att det där gick kanske ändå inte rätt till. Och så sitter man där och funderar och undgör sig över felaktigheter. Så klara tydliga avtal. Man kan göra en stor del av det här själv. Jag är inte stor vän av ChatGPT där man låter AI göra avtal, men ha åtminstone en jurist sakkunnig att titta igenom de avtal som ni tänker skriva under innan man gör det.
Bra. Nästa vecka kommer vi att prata om sömnapné och snarkningar. Då kommer jag att ha sömnläkaren Eva Lövgren. Nu får ni, både Marina och Filip, ni får ställa en fråga till henne som hon kommer att besvara då. Damerna först.
Ja, vad ska jag nu säga? Är det liksom en bra metod det här med att lite sparka till och knuffa i sin partner på natten när det snarkas mycket? Hjälper det hela? Det är bara en sån här för stunden som det ger en hjälp när det snarkas?
Filip?
Jag är nyfiken på bettskenans funktion och vad är dens betydelse vid vården av sömnapné?
Bra, det ska vi fråga utav Eva. Vi har pratat om skilsmässa i praktiken och vi har fått massa fina råd utav familjejuristen Filip Markelin och Marina Nygård som är ekonomirådgivare vid Martaförbundet. Tack för att ni kom.
Tack. Yle Vega.